är P3 Nyheter dokumentär.
Det Ryssland han älskade har bara förstört hans liv.
Den 29 mars 2023 sitter den 31-årige amerikanska journalisten Evan Gershkovich på en restaurang i den ryska staden Jekaterinburg. Några timmar senare har han försvunnit spårlöst.
Russia's security agency says it has arrested a US journalist working for the Wall Street Journal in Moscow.
Evan Gershkovich.
Even Gershkovich has been detained
on charges of espionage.
Jag tänker att det är inte sant, för att det är ändå någon som jag känner så väl. Jag bara gråter.
Det är första gången sen kalla kriget som en amerikansk journalist grips och anklagas för spioneri.
Det hade kunnat vara vem som helst med ett västerländskt medborgarskap som satt sin fot i Ryssland.
Efter 15 månader börjar rättegången.
Evan Gershkovich is on trial for espionage. The US calling it a sham trial.
Journalisten Evan Gershkovich döms till 16 års fängelse i Ryssland.
Och frågan som alla ställer sig är vad som krävs för att få Evan hem till USA.
Vadim Krasikov, som är FSB-agent som har mördat i Putins namn. Han är dömd, han har varit tyst, vad vi vet. Det är klart att Putin vill ha tillbaka honom.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär om journalisten Evan Gershkovich, den ryska domen och det geopolitiska spelet. Jag heter Linda Jensen Kidane. Det är relativt lugnt på restaurangen Bukowski Grill som ligger centralt i staden Jekaterinburg. En av Rysslands största städer, öster om Uralbergen. Det är den 29 mars 2023 och klockan är 4 på eftermiddagen. Belysningen är dämpad och gästerna sitter vid träbord på svarta stolar eller i mörkbruna lädersoffor som går längs med de röda tegelväggarna. Vid ett av borden sitter en ung man. Han har kort brunt hår och en öppen nyfiken blick. Det är den amerikanska 31-årige journalisten Evan Gershkovich. Han jobbar som korrespondent för The Wall Street Journal och har rest hit från Moskva. Han håller på med en story om lokalbornas inställning till den paramilitära Wagnergruppen. Med honom på restaurangen sitter en källa.
Han var ju där i Jekaterinburg för att träffa källor och oppositionella. Liksom. Det finns ju folk han hade bokat möten med.
Maria Georgieva är undersökande reporter och bodde i Moskva i 7 år, där hon jobbade som korrespondent för både svenska och utländska medier. Hon är också en nära vän till Evan. Den här dagen, den 29 mars, är Maria i Göteborg. Hon jobbar på Uppdrag granskningsredaktion.
Jag är stressad och står upp. Jag står alltid upp när jag jobbar och behöver skriva. Jag har hörlurar på, jag transkriberar en intervju samtidigt som jag tar fram information från en rysk sajt. Jag håller på att granska ryska spioner i Norden tillsammans med kollegor på olika nordiska public service-bolag. Jag brukar lyssna på ryska nyheter vid den här tidpunkten på dagen, men det gör jag inte nu för jag hinner inte. Vi har publicering bara om några dagar. Har jobbat med den här granskningen i 1 år. Så jag håller på med FSB i Ryssland. Någonstans där jag får en flash på mobilen. Uppgifterna kommer från radiokanal som heter The Breakfast Show, som är rysk oberoende media, som liksom har kommit med uppgifter om att en Wall Street Journal-reporter är försvunnen. Och då rider det sig i magen och jag vet ju ingenting, men jag tänker på även direkt.
Informationen som kommer fram är kryptisk och knapphändig. Det man vet är att efter Evans restaurangbesök i Jekaterinburg är det ingen som kunnat få tag på honom.
Han hade också inte svarat på meddelanden till en gemensam vän och kollega som jobbade med honom, men som inte var i Ryssland men som befinner sig i ett annat land, som har då haft i uppdrag att hålla den här kontakten med honom. Och när han berättar att han inte har fått svar på vissa antal timmar, det är då det blir väldigt tydligt att det är någonting som inte stämmer.
Senare under eftermiddagen, den 29 mars, går en rysk lokaltidning ut på Telegram och skriver att civilklädda FSB-agenter, alltså den ryska säkerhetstjänsten, hade stormat en restaurang i centrala Jekaterinburg och gripit en person. Inom några sekunder hade de dragit en tröja över personens huvud och lett den till en omärkt minibuss som körde iväg. Efter att Maria läst den där första nyhetsflashen skriver hon till Evan.
Evan, are you okay? Har jag minne av att jag skriver och skickar. Och det levereras. Sen så fortsätter jag vet inte, jag typ säger till min kollega att jag måste gå ifrån ett tag. För vi sitter ju i deadline-läge. Och då börjar jag ha kontakt med andra vänner i Moskva. Och då visar sig att det har varit en sändning just i The Breakfast Show där de har sagt att Wall Street Journal reporter misstänks vara försvunnen och namngett honom, Evan Gershkovich.
Dagen efter hans försvinnande, den 30 mars, går den ryska säkerhetstjänsten ut med ett meddelande.
Russia's FSB security service says Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich has been detained.
Strax därefter dyker det första fotot upp på Evan, sen gripandet. Han kommer gåendes ut från en domstol i Moskva, med huvudet nerböjt och en ljusbrun jackhuva uppdragen så att man bara ser halva hans ansikte.
Detained American journalist Evan Gershkovich will spend at least another 3 months in a Russian prison.
Evan misstänks för spioneri, utsänd av CIA, för att ha samlat in information om rysk försvarsindustri. För det riskerar han upp till 20 års fängelse. Både Evan, hans arbetsgivare och senare den amerikanska regeringen nekar till brott.
These charges are ridiculous. Evan is not a spy. Evan has never been a spy. Evan has never worked for the US government.
Fotot från Moskva bekräftar det Maria varit så rädd för.
När du ser det, då är han ju i händerna på säkerhetstjänsten. Då kan du inte längre tro något annat. Då kommer jag inte få svar på det här meddelandet jag skickade dagen innan. Jag bara gråter liksom. Och då, jag springer mellan ett arbetsrum och mitt skrivbord, för att det är ganska, man vill ju inte liksom visa att man är helt förstörd inför sina kollegor. Men jag tänker att det är inte sant, för att det är ändå någon som jag känner så väl.
Sju år tidigare träffas Maria och Evan för första gången. De träffas i Moskva där de båda jobbar och bor. Och det är på en fest, en kall vinterkväll.
Det här var ju en korrespondentfest som en gemensam kompis höll.
31-årige Evan berättar för Maria att han precis flyttat till Moskva för ett korrespondentjobb på tidningen The Moscow Times. De pratar om hur de hamnat i Moskva och om deras kopplingar till både öst och väst. Maria till Sverige och Bulgarien och även till USA och Ryssland.
Och jag typ säger, när jag sa till min mamma, som är då också från ett kommunistiskt land, att jag skulle komma till Ryssland, då sa min mamma att du ska dit. Jag har ju kämpat hela mitt liv för att du ska kunna bo i väst. Så man nästan så här lite orolig. Och så berättar ju han att, som också då har, han har rötter, hans föräldrar är ju från Ryssland. Och han är uppväxt i New Jersey, i New York. De hade liksom också en så här liknande reaktion. Att vadå, vi har ju tagit dig därifrån. Varför ska du tillbaka? Vilket säger ganska mycket om hans karaktär. Att Ryssland har alltid varit ett stort intresse för även. Det har handlat om att förstå sig själv på många sätt.
Evans judiska föräldrar flyr alltså från forna Sovjet under slutet av 70-talet. De hamnar i New Jersey, där Evan och hans syster växer upp. I hemmet pratas det ryska. Evan spelar fotboll och drömmer om att en dag bli journalist, vilket han också blir. Hans nyfikenhet och intresse för den ryska kulturen och det ryska språket är det som slutligen tar honom till Ryssland.
Han har alltid varit liksom väldigt smart och språkbegåvad, men han har också gjort en otrolig liksom karriär och klassresa, eller måste jag säga, när han får det här fina jobbet som han till slut får, liksom, som han har jobbat sig upp för. för att han har visat att han är duktig. Och det är ju också hans sociala kompetens. Evan är en otroligt socialt kompetent och varm person.
Många beskriver Evan med ord som just värme och humor. Han är en sån person som bara genom att komma in i ett rum lättar upp vilken stel stämning som helst. Han samlar folk runt sig. Från och med den där korrespondentfesten blir Evan och Maria vänner.
Vi festade i Moskva, vi gick på olika presskonferenser. Vi såg Putin bli vald igen till president 2018 under teaterspektaklet där Navalny skulle utmana hans presidentskap bland annat. Vi såg oppositionen på gatorna över hela Ryssland.
De går på fotbolls-VM i Moskva 2018.
Plötsligt så festade hela stan. Poliserna måste nästan bita sig i fingrarna för att inte gripa folk. Det är plötsligt liksom folk överallt som festar och har kul. Och även som en så otroligt fotbollsfan älskade ju den här tiden. Bara någon tid efter det började man ju terrorklassa Navalnys organisationer. Och det gick inte att gå på stan längre i stora grupper för då grep man folk. Och fotbolls-VM var liksom det sista, the last hurrah för Putin också. Jag tror att han hade nog också kul att det var så många från andra länder som ville komma till Ryssland.
Men nedmonteringen av det civila samhället och pressfriheten började långt innan fotbolls-VM 2018. Ryska oppositionella och journalister har förföljts, tystats ner och fängslats under en lång tid. Utländska journalister däremot har suttit säkert ända till 2022 och Rysslands invasion av Ukraina. Då ändrades spelreglerna totalt.
Det som hände när den fullskaliga invasionen inleddes var ju att plötsligt så kastades allt upp i luften och all bets are off, som man säger. Och samma regler skulle börja gälla för alla.
En ny rysk lag kommer till som säger att även utländska journalister riskerar upp till 15 års fängelse ifall man kallar kriget för ett krig och inte en specialoperation. Många lämnar därför Ryssland.
Eftersom vi inte visste hur den här lagen skulle tolkas från Kremls sida. Så på ett sätt så var det som en present till Putin att vi började lämna. Sen när man såg hur den tillämpades och det kändes ofarligt så började folk komma tillbaka och ville fortsätta jobba.
Både Maria och Evan lämnar Ryssland och kommer tillbaka. Sista gången de träffas är på en middag hemma hos en vän. Det är i september 2022. Evan jobbar nu på The Wall Street Journal.
Det var en så fin middag och då pratade vi ju liksom om det som hade varit, de kommande resor vi skulle göra, hur den balansgången just mellan att så här, vad kan man göra, vad är ens rimligt. Alltså, men någonstans så fanns det den här, dels att lusten sätts i förgrund till risken, för att vi hade ju sett att ingenting hände. Vi reste ju härifrån, sen var det, verkade det vara lugnt. Jag trodde ju fortfarande in i det sista att jag skulle få mitt visum förnyat.
Men precis som för många andra utländska journalister får Maria inget förnyat visum. Så hon blir tvungen att lämna Moskva omedelbart.
Så kommer du till flygplatsen samma dag som den största massmobiliseringen inleds i Rysslands historia sedan andra världskriget. Där det är fullt av ryska män som bara vill hoppa på det första bästa planet för att sticka. Så vi snackar ju med även bara några timmar innan. Jag bara, jag löser det här, vi ses typ om, ja, vi ses snart.
Men så blir det inte. Ett halvår senare, i mars 2023, är Maria kvar i Sverige. Och hennes vän sitter fängslad i Rysslands kanske mest kända och hemliga fängelse. Ett fängelse som även själv skrivit om, Lefortovo.
Vi känner ju till Lefortovo, så det här ökända spionfängelset som är liksom som en gammal relik från KGB-tiden liksom.
Lefortovo-fängelset byggdes 1881. Ursprungsbyggnaden är formad som ett K och har fyra våningar. Väggarna är målade i gult. Fängelset ligger i ett bostadsområde i utkanten av Moskva, där det smälter in så pass att man kan gå förbi utan att lägga märke till det. Det lilla man vet om fängelset är sånt som tidigare fångar har berättat. Bland annat att det första man möts av när man kommer in på Lefortovo är en röd gammal matta. Sen blir det alldeles knäpptyst.
Det är ett fängelse som är skapat för att bryta ner personerna psykiskt. Alltså man träffar väldigt få andra medfångar. Man leds ut av fångvakter och så klickar de. De har en sån här klickljud som de gör. Då vet den andra fångvakten som kanske står runt hörnet att i korridoren att nu kommer det någon. Och då ser de till att föra bort mötande fångar. För poängen är att man ska skapa en total isolering. Det är så Lefortovo funkar. Och så ser man till att fångarna inte möts särskilt mycket.
Evan spenderar nästan all sin tid inlåst i en liten cell. En timme om dagen sägs det att han får ta en promenad på fängelsegården. Och det finns ett fängelsebibliotek där han kan låna böcker. Han får inte ta emot samtal eller besök. Den enda kontakten han har med omvärlden är via brev. Brev som måste skrivas på ryska, skickas i Ryssland och som måste passera censuren. Han skriver själv många brev.
Han skriver att han är stark och att han äter bra. Det lilla som finns att äta, som påminner om hans mammas gröt typ som hon lagade till honom när han var liten. Så han är ganska skojfrisk i sina svar och att han läser tjocka böcker. Äntligen har han tid att ta sig igenom de här tegelstenarna av Dostojevskij liksom, till slutet. Han vill också veta vad vi gör. Alltså, han är väldigt nyfiken och också så här oroar sig för vänner vi har som är i Ukraina. Han har till och med beställt blommor till vänner som har fyllt år och som har kommit med posten.
Då och då träffar även sina advokater och åker till rättssalen där hans häktningstid förlängs.
Ibland så släpps journalister in. Kollegor har ju varit där och filmat honom. Även anhöriga, hans mamma och hans pappa har varit där och stått bredvid honom. Han får ju inte prata med någon. Han blinkar som en katt mot medierna. För att du vet, när katter blinkar så är det ett tecken på att man säger att jag bryr mig om dig. Och det gör han också, han även älskar katter, så han kan kattspråk. Det är det enda jag tänker på när jag ser honom stå där och blinka och le, att han försöker säga att allt är bra, lugna ner er. Liksom. För han får inte säga någonting, han har ju än så länge inte fått komma med någon som helst kommentar om det här.
Månaderna går, även hinner fylla 32. Alla väntar på att hans rättegång ska börja.
Varje dag är ju en dag för länge. Det är ju bara det som är det man har förhållit sig till, att han ska inte vara där. Det här är liksom helt grundlöst.
I december kommer den första kommentaren om Evan från självaste Putin.
My colleague, Wall Street Journal correspondent Evan Gershkovich has been held in Lefortovo prison without a trial for 37 weeks. His detention was today again.
Det är under en presskonferens när The New York Times korrespondenten Valerie Hopkins frågar Putin vad som krävs för att Ryssland ska släppa de två amerikanska medborgarna, Evan och Paul Whelan, en före detta marinsoldat som också sitter fängslad i Ryssland. Putin svarar att de vill nå en överenskommelse, men att den måste passa båda sidor.
Well, it's not that we decline to send them home. No, we want to come to terms and these agreements must be mutually.
Nästa gång Putin uttalar sig om Evan är i februari 2024. Då har även suttit fängslad i nästan ett år. Det är den högerkonservativa journalisten Tucker Carlson som frågar Putin i slutet av den 2 timmar långa intervjun.
If as a sign of your decency, you would be willing to release him to us and we'll bring him back to the United States.
We have done so many gestures of goodwill out of decency that I think we have run out of them. We have never seen anyone reciprocate to us in a similar manner. However, in theory, we can say that we do not rule out that we can do that. If our partners take reciprocal steps.
I samma veva som Putin pratar om Evan nämner han även en annan person, Vadim Krasikov, en lönnmördare dömd för ett statligt beställt mord. Maria var på Krasikovs rättegång i Tyskland 2021, där han nu också sitter fängslad.
Vadim Krasikov, som är FSB-agent, lojal med Putin, mördade Georgien Tjetjenen Zelmichan Shangashvili mitt på ljusa dagen i Berlin som någon slags hämnd för hans aktiviteter under Tjetjenienkrigen. Han var en tjetjensk separatist som krigade mot den ryska armén.
Mordet sker sommaren 2019. Zelmichan Shangashvili går genom en park i Berlin. Han har bott i Tyskland några år och söker asyl. Bakom honom cyklar Vadim Krasikov. När Krasikov kommer tillräckligt nära skjuter han Shangashvili till döds, till synes helt obrydd om att folk bevittnar händelsen. Krasikov döms till livstidsfängelse, och det Putin hintar om i Tucker Carlson-intervjun är att han kan tänka sig ett fångutbyte. Krasikov mot Gershkovich.
Alltså Krasikov är ju viktig, den här FSB-agenten då, för att han var hela tiden lojal med Putin. Han har ju inte berättat allt han vet om de ryska statshemligheterna för den tyska regeringen. Han är dömd, han har varit tyst, vad vi vet. Han har ju inte avslöjat någonting. Det är klart att Putin vill ha tillbaka honom.
Och det verkar inte finnas någon som kan mäta sig med Krasikov. I alla fall inte i Putins ögon.
Det fanns en vapenhandlare innan som hette Viktor Bout som fångutväxlades mot basketspelaren Brittney Griner. Sen, vad jag vet, så finns ingen sån högprofilerad kvar.
Problemet är då bara att Krasikov inte sitter i ett amerikanskt fängelse utan ett tyskt. Vilket gör det hela mycket mer komplicerat.
För det hade det här varit en fråga om en amerikansk medborgare som byts mot en rysk medborgare. Då hade saken varit enklare, för det involverar bara dessa två länders jurisdiktioner. Men nu handlar det om en person som har begått ett mycket allvarligt brott i Tyskland.
Martin Krag, forskare på Utrikespolitiska institutet och vid Uppsala universitet.
Och det finns ju inget som säger att Tyskland nödvändigtvis vill bli en bricka i det här spelet. Det finns mycket som kan tala emot att de skulle vilja bli det.
Och Martin menar att fängslandet av Evan just handlar om att samla på sig brickor i det här geopolitiska spelet. Brickor som sen kan användas för att sätta press på väst.
Det har hänt titt som tätt de sista 20 åren att USA eller Tyskland eller Storbritannien till exempel har arresterat och gripit en rysk medborgare för exempelvis underrättelseverksamhet eller någonting annat mer subversivt åt den ryska statens vägnar, som de har jobbat åt den ryska staten. Och om Ryssland i sin tur inte har någon motsvarande person som liksom någon från väst som har gjort någonting in i Ryssland som har arresterats där, ja, då måste de ta någon annan som egentligen kanske inte ens har med de här sakerna att göra. Det kan vara en journalist, en affärsman. Vi har sett atleter kunna bli måltavlor. Så att det är helt enkelt, vad det här visar är ju också att det har blivit väldigt mycket mer riskabelt helt enkelt bara att sätta sin fot i Ryssland som utlänning.
Den 26 juni 2024 sprids bilder och videoklipp på Evan. Han står i en metall- och glasbur i en rysk rättssal, akvariet som den brukar kallas i Ryssland. Det första man lägger märke till är att hans huvud är rakat. Han står med armarna i kors i en mörkblå rutig skjorta. Rättegången som alla väntat på har börjat. Det har nu gått 1,5 år sedan han arresterades på den där restaurangen i Jekaterinburg.
Ja, det vore ju nästan en förlämpning för alla som känner Evan och kallar det för en riktig rättegång, då det är en skenrättegång.
Några journalister har släppts in i rättssalen en kort stund. Evan ler då och då till kollegorna utanför, men snart töms rättssalen och dörrarna stängs.
Allting sker bakom kulisserna, bakom stängda dörrar. Det finns inga bevis från myndigheternas sida som konkretiserar vad är det han faktiskt har gjort eller anklagas för.
Vanligtvis brukar ryska rättsfall dra ut på tiden, vilket alla även räknar med i Evans fall. Men plötsligt så börjar rättegångsprocessen att sätta fart.
Detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich is currently in another court hearing in Russia.
According to the Russian court hearing the case, it was Gershkovich's defense team that requested that the date be brought forward.
Nästa förhandlingsdag tidigare läggs med en månad, till den 18 juli. Och redan dagen efter kommer domen.
Are we some breaking news that just came into us here at CNN? The verdict is in the trial of Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich in Russia moments ago.
A court sentencing him to 16 years for spying.
Den amerikanska journalisten Evan Gershkovich döms till 16 års fängelse i Ryssland.
P3 Nyheter dokumentär ringer till Maria som precis fått nyheten om Evans dom.
Ja, jag var tvungen att sätta mig ner någonstans.
Även om Maria visste att chansen att Evan skulle frias var minimal, så kommer domen ändå som en chock.
Det är jättesvårt att föreställa sig att en dom faktiskt har kommit som är så otroligt lång. Jag kan inte riktigt smälta det. Liksom. Det är bara att för 2 dagar sedan så var det liksom ingenting och nu har vi dom och allt. Det är bara...
Maria skriver med Evans vänner och de skriver om hopp. Hoppet att den ovanligt snabba rättegångsprocessen och domen kan vara ett tecken på att en fångutväxling är på gång.
Det man kan hoppas på eller säga tror jag är att det ska stunda en fångutväxling. Det närmaste halvåret i alla fall. Men som sagt, det finns ju folk som har suttit... i åratal, liksom. Även efter en dom. Liksom. Men det är helt det går inte att bära någonting annat än någon slags in. Liksom. Och så har vi skrivit om att han har förblivit en människa trots de här fruktansvärda omständigheterna. Han har visat sig vara så stark. Liksom.
Men redan den 1 augusti, ungefär 2 veckor efter att även fått sin dom, kommer nyheten om en fångutväxling.
Good morning. We are coming on the air with breaking news. 4 American citizens detained in Russia have just been released as part of a prisoner swap involving multiple nations.
The White House calling it the most complicated swap in history.
Den 2 augusti landar ett plan på en amerikansk flygbas i Maryland. Det är strax innan midnatt. Ner från flygplanstrappan kommer Paul Wieland. Den före detta marinsoldaten som suttit fängslad i Ryssland i över 5 år.
He was the first to descend down the stairs, having now embracing the president of the United States of America after a lengthy conversation with the vice president with whom he is now embracing.
Och så Alsu Kurmasheva, en rysk-amerikansk journalist.
To Alsu, they're reunited with her daughters.
Hon fick sin dom samma dag som Evan, den 19 juli. Och dömdes till över 6 års fängelse för att bland annat ha spridit falsk information om den ryska armén. Anklagelser som hon nekade till. Och så kommer Evan ner för trappan.
We're watching Evan Gershkovich having shook the hands of the president and vice president, embracing both. It appears to be saying thank you as he's walking now, arms outstretched to his mother.
En liknande scen utspelar sig i Moskva. På en röd matta möter Putin upp de ryska fångarna som fått återvända. Vissa får blombuketter, andra tar Putin i hand och några får en kram. En av dem som får en kram är lönnmördaren Vadim Krasikov. Han som dömdes till livstidsfängelse för mord i Tyskland 2021. Det är den största fångutväxlingen mellan Ryssland och väst sedan kalla kriget. Det sägs att det tog nästan 2 år att få till den här fångutväxlingen. Flera länder var inblandade. Länder som president Joe Biden tackade i ett tal.
This deal would not have been made possible without our allies. Germany, Poland, Slovenia, Norway and Turkey, they all stepped up and they stood with us. They stood with us. And they made bold and brave decisions. Released prisoners being held in their countries are justifiably being held.
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär om journalisten Evan Gershkovich, den ryska domen och det geopolitiska spelet. Jag heter Linda Jensen-Kidane och producent var Carmen Kodja. Dokumentären gjordes i juli 2024 och den uppdaterades i augusti 2024. Och ljudklippen i dokumentären kommer från Sveriges Radio, ABC News, CNN och BBC.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.